Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 107 av Framgångspodden. Nu kommer vi till ett av de mest efterfrågande avsnitten. Jag har fått över ett hundratal mejl om att jag borde ta med Paolo Roberto som gäst. Och nu är han här i egen hög person. Han började sin karriär på gatan med extremt utanförskap. Han var huvudrollen i en kultförklarade filmen Stockholmsnatt. Stockholmspolisen klassade honom som en av Sveriges topp tre farligaste ungdomar under 18 år. Han var flerfaldig nordisk och svensk mästare i kickboxning och taekwondo. Man kan säga att hans liv, det var verkligen stenhårt redan från början. Nu skulle jag säga att han har både ett CV som har mjuknat och hårdat till sig. För han är en av Sveriges mest bokade föreläsare, driver restaurangerna Pane Fresco. Han är en av de ledande pastatillverkarna i Sverige med över 200 anställda. Programledare, skådespelare, författare och massor av annat. Nu kommer ni få lyssna på en superspännande historia på hur allting började och hur han tog sig dit där han är idag. Ett magiskt avsnitt med en levande legend. Låt mig presentera ingen mindre än Paolo Roberto.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Paolo Roberto.
Tack så mycket.
Jag har faktiskt sett fram emot supermycket att träffa dig.
Ja, kul, tack. Jag lyssnar lite på det. Jag tycker du är duktig.
Ja, och en sak som jag tyckte var lite rolig också att... Jag har ju frågat dig om du skulle kunna tänka dig medverka i podden. Och vet du när jag skickade iväg mitt mejl? Och vet du när jag fick svar?
Nej, berätta.
Jag skickade december 2015 och fick svar januari 2017.
Är det sanning?
Ja, och då fick jag så här. Ja, det här kanske var lite sent svar. Det är en i ditt företag då, som mejlar mig. Lite sent svar, men han kan tänka sig vara med.
Ja, var det Lena?
Ja.
Det ska jag säga.
Ett år och två månader efter.
Är det sanning? Ja, men vet du vad grejen är? Lena är min exfru. Vi jobbar ihop, vi driver en massa företag, vi har ju 200 anställda. Hon är faktiskt fortfarande min chef. Jag gifte mig, jag skilde mig, men hon bestämmer fortfarande allt. Det enda skillnaden är ingen göka längre. Det är liksom den stora. vi är ett jävla bra team, men ibland kan det falla saker mellan stora. Jag vet inte, två år.
Ett år och två månader.
Ett år och två månader. Men så vet du vad grejen var? Så här, hon, när jag slog hit så var hon jävligt tydlig med. Så här, berättade, det var något hon ville berätta om det. men du vet vad jag svarade. Det var något som... Men jag är här nu.
Ja, är roligt, roligt. Har du mycket att göra annars?
Ja, men jag har ju massvis med företag. Jag har ju snart 200 anställda.
Ni är 200 nu?
200 snart i mina olika företag. Ja, det är mycket personal, det är mycket jobb med det. Så jag håller på att öppna restauranger med och startar sådana. Jag startade min tredje restaurang för 2 veckor sedan. Startar nummer 4 nu i april i Hammarby Sjöstad. Nummer 5 i Djurgårdsson i sommar. Satan.
Är du en Melker Andersson 2.0 eller?
Jag vet inte vad jag är. Jag är Paolo, inte Melker. Nej, men så här, jag tror att vad vi har lyckats med i Pane Fresco i konceptet där, det är bra mat, vi är stora. Vi håller liksom, eftersom vi köper mycket produkter så kan vi göra mat av högsta kvalitet till ganska bra pris. Det finns ingen italiensk restaurang som kan säga att de har bättre råvaror än oss. Vi har de absolut finaste råvarorna, men vi kan hålla, det är ju klart att det inte är billigt, men vi håller bra priser för att vi är stora och vi kan pressa leverantörerna.
Har du tränat något i morse?
Ja, yoga. Men jag tränar 3 dagar i veckan, vilar en och så rullar det på. Jag slutade boxa för 13 år sedan och då bestämde jag mig för aldrig mer, var det fan det värsta som fanns, gå upp och springa på morgonen. Jag gjorde 6 löppass i veckan, jag gjorde 12 pass i veckan, 6 av dem var löpning. Jag hatade att gå upp, man bantade, det var så kallt och jävligt, hela kroppen var slut. Men så började man jobba mycket och sen så vaknade jag tidigt och så, ja, Jag är morgonmänniska. Det är lika bra har det gjort. Jag tycker att det suger 99,9% av gången när man går upp ur sängen klockan 5:30 för att löpträna eller göra yoga. Men jag vet att om jag kommer förbi de första 10 minuterna som är skitjobbiga, sen flyter det på och sen så är det den bästa starten på dagen. Och det är det som är grejen, då har jag min träning gjord. Plus att jag har en hel timme på morgonen som bara är för mig själv. Det är sån jävla lyx, va? Ungarna sover, jag har tränat, jag liksom hinner svara på lite mejl, jag hinner äta frukost. När de vaknar så är pappa glad, pigg, inte stressad. Suveränt, va?
Nej, jättebra verkligen.
Ja, det den här folk fattar inte. Det är och folk, när man säger, hur gör du för att komma upp i tid? Det låter som det är någon jävla magi att gå upp tidigt. Jag går och lägger mig tid. Vad fan är grejen liksom? så att, nej, men tidigt i säng är suveränt. Om man är morgonmänniska. Folk säger, men jag kan inte träna på morgon. Måste man? Nej, du gör som du vill. Så jag, alltså, du vet, Sverige är ett lustigt land på det sättet. Man är så jävla mycket flockdjur. Ja. Så, men jag lägger ut på Instagram att jag tränar på morgonen. Du behöver inte göra det för att jag gör det. Gör som du vill.
Är det många som är kritiska mot dig, känner du?
Oh, ja, men det där har ju liksom ändrats. Jag har ju blivit folklig på riktigt de senaste åren. Men jag har ju varit en väldigt kontroversiell människa.
Du har ju lite spelat på det också. Det
ja, men jag, vara, liksom. Ja, men jag älskar ju det liksom. Jag menar, fan, vad var det här om dagen? När jag blev riktigt nöjd med mig själv. Då var på Expressens webblöp. Era fruar tänker på mig när ni har sex. Oh, jag älskar den.
Men det är ju en kommentar som den är fortfarande för. Den är lite, nästan lite kult, den kommentaren. För du sa den för ett tag sedan.
Ja, det var ganska nyligen. Men grejen var, det var något, du vet, folk kan man säga, du vet, de lägger in och så här, träning och hit och dit. Folk kan man säga, jag menar, speciellt på Instagram. Fan vad du så här, har massa år. Så går man in och tittar på det. Det är alltid någon tjock gubbe med en öl i handen. Ja, men fan, börja träna själv innan du klagar, va? Jag menar, du vet, gamnacke, kalkrygg, du vet, fet mage. Och ska du sacka till mig, va? Fan, och då la jag upp det där. Jag vet, jag menar, om vi skulle slåss skulle du få spö. Jag är mer framgångsrik än dig. Jag skriver 11 böcker och din fru tänker på mig när ni har sex.
Ja. Ja.
Nöjd med den.
Ja. Det vore ju spännande att göra någon typ av SIF-undersökning och se om du har någon procent av kvinnor där ute eller var det skulle ligga på, så kan man göra ännu mer statistiskt. Du gillar ju forskning och sådana grejer.
Ja, jag gör det. Men det är väl 100% av alla tjejer som tänker på mig.
Ja, men det tror jag också. Till och med jag brukar tänka på det när jag själv sitter och onanerar.
Ja, precis. Du är inte ens homosexuell.
Nej, precis. Verkligen. Jag är inte ens homosexuell.
Nej, men det är roligt. Och det är så här, du vet, ofta med offentligheten så där. Folk är så jävla nojiga och säger vad de tycker. Och jag tror att man liksom, jag har ju varit med i offentligheten väldigt länge. Och det tror jag att det är för att så alla kommer inte gilla. Och de flesta människor gillar ju fan inte ens sig själva. Så skit i dem liksom. Du vet, alla pratar om det här. Tänk utanför boxen. Lev utanför boxen. Ja, det är bara jävla massa snack. Va? Så fort någon liksom lever utanför boxen. Pratar utanför boxen. Så fort någon är annorlunda på riktigt liksom. Så blir folk provocerade. Jag menar, fan, jag bor ju till exempel granne med min exfru. Det är en sån här grej så här. Alla bara, tänk utanför boxen. Så tänker man, jag byggde hus granne till henne. För barnen, så de är nära till mamma och pappa och sånt där. Nej, kommer det aldrig funka, och du vet sådär. Ja, men sköt det själv. Till och med Expressen, de ringer mig och säger, kan vi komma och fotografera, vi har en mur emellan, kan vi komma och fotografera muren? Nej, det kan inte. Då skickar de fan en drönare.
Han, är det sant?
Ja, dubbeluppslag. Rubriken är skilsmässomuren. Och så har de pil ner på muren.
Är det sant?
Ja, men såhär, men fan, jag, det är 4 år sedan. Det funkar, mitt liv har aldrig varit bättre. Det har aldrig varit bättre. Jag mår så jävla bra. Jag är kompis med min exfru. Får träffa mina barn när jag vill. Jag kan jobba som ett djur på mina jobbardagar. Vi kan dela helgerna. Liksom. Alltså, som helgen här så har jag mina barn på fredag. Så åker jag och jobbar i min restaurang i Göteborg. Lunch och middag på lördag. Och lunch på söndag. Så kommer jag hem och så kan jag ha barnen på söndag. Så vi död. Jag får helg med dem. Hon får helg med dem. Perfekt.
Ja, men jag tycker också att den kombin är väldigt, väldigt bra. Sen liksom den första frågan som jag fick när jag också... Jag har inte sett muren då, men den är väl... Får kolla på den. Det var ju den här grejen att vi säger att jag då som kille tänker göra, för jag kan tänka mig det i perspektiv. Vi säger att, vi tar exempel, så att jag hade börjat träffa henne. Och sen så har jag den här liksom ex-mördarmaskinen till, till ex som är bredvid med en tunn fibermur emellan. Som kan vältas när som helst och det kommer in ett tåg in. Det är ju en tanke som jag hade i alla fall tänkt om jag hade släckt dyset där inne.
Nej, men alltså du vet, Lena är en extremt duktig och begåvad kvinna. Hon kommer träffa en duktig och begåvad man. Så att, du vet, jag är ganska soft. Och det är så här, grejen är så här, om hon träffar en snubbe som får henne att liksom må bra, det är bra för mig.
Ja, men verkligen.
Ja, men så här, vi, hon är mer som en syster liksom.
Jag förstår.
Så här, don't fuck with her, det är själva grejen. Om jag är en straight up guy liksom, så det är bara bra. Det, menar, hon blir bra, hon blir lycklig, hon blir en bättre mamma, hon blir bättre vd för mina företag. Fine. Det är klart att det inte har kommit så här över natten, men det är klart att det var lite jobbigt i början. Uff, nu sov en snubbe där liksom. Det är klart att inte det var helt optimalt. Va? Men alltså, vinsterna av att ha liksom en civiliserad lösning på den med skilsmässan är så överlägset bra mot de nackdelarna. Och det där handlar ju bara om dig. Det handlar ju noll om situationen. Det handlar ju bara om dig. Alltså har inte du jobbat med dig själv som person, att du pallar en sån grej, då är man ganska liten. Jag kan inte förstå folk som ligger i krig med sin exfru. Vad hon än har gjort. Vilken jävla idiot hon än har. Du vet, jag hade en polare snacka lite annorlunda på skolavslutningen. Då kunde han inte stå bredvid sin ex. Hon är ju jävla dum i huvudet. Jag bara, på riktigt. Och du menar att din son ska välja vem man ska gå och krama? Ställ dig för fan bröve. Det är en timme. Bit ihop din jävla, hur jävla dum i huvudet hon än är. Bit ihop för fan, du har ju en unge. Så att nej, men du vet, ibland så måste man liksom, man måste tänka om. Man måste tänka nytt. Man behöver inte göra som alla andra. Utan så här, det här funkar för mig. Och med Lena, det funkar för oss.
Ja, det är helt rätt. Det är verkligen. När brukar du gå och lägga dig? Hur många timmar behöver du nu kontra när du var en elitidrottsman?
Liksom? Ja, nu är jag en tjockis otränare.
Ja, du är inte en av de där som du med kalkryggen och den här.
Nej, men
fetmagen.
Men jag går och lägger mig tidigt. Det är kanske därför jag fortfarande är singel. Jag går och lägger mig 10.
Det är bra.
Ja, men jag tycker, jag älskar att gå och lägga mig tidigt. Jag gillar att gå upp tidigt. Alltså det är också så här, vad fan måste man göra som alla andra? Jag gillar att gå och lägga mig klockan 10.
Mm.
Jag är trött. Jag går upp tidigt. Jag jobbar som ett jävla djur.
Ja.
Och är trött på kvällen. Då stänger jag. Alltså, för att jag har samma inställning till min, liksom, mitt företagarliv som jag har till elitidrotten. Alltså, du vet.
Ja.
Det går inte att liksom, om man vill verkligen lyckas med något i sitt liv, då måste man lägga sin tid där. Och då är det så här, jag vill titta på den här liksom, 3 avsnitt på någon jävla liksom, Netflix. Ja, men det kanske inte är det som är det viktiga i livet. Inte mitt liv. Jag menar, och jag lägger ingenting på andra. Jag måste säga, så här vill jag leva mitt liv. Det är ju det stora problemet för folk. Att man faller från kortsiktiga frestelsen. Och så förlorar man det långsiktiga målet. Du kommer stå där någon gång. Du är 80 år. Du säger, vad var det där? Ja, det var livet. Och vad gjorde jag med det då? Jag var på Facebook. Fan också. Och det är ingen snack. Svenskan är inne 14 gånger om dagen i snitt på Facebook. Jag lägger 6 timmar om dagen på mobilen, tvn och datorn. 6 timmar. Lägg det lite på din dröm. Det kommer hända grejer.
Hur mycket lägger du själv på sociala medier? Det där är ju själv alltså det är en jätteutmaning för mig där, kan jag bara säga. Jag själv är totalt fast i den. Jag har jätteproblem och jag vet inte riktigt hur jag heller ska bemästra den och vilken nivå jag själv ska begränsa mig själv på att vara. Jag vet att man absolut inte ska göra det, men det sista jag gör på kvällen är att jag kollar min mail och gör det. Och det är det dummaste man kan göra, det vet jag. Det har jag hört av 100 pers alltså.
Ja.
Men man ska inte göra, men jag själv har haft, det är ett sån jävla beroende framkallning.
Ja, men det är det som är problemet, att det är ju det som är grejen. Det stimulerar ju massa tillfredsställelsegrejer i hjärnan det där. Så att den är ju svår att släppa. Men det är allt som allting, du vet, disciplin.
Så är det.
Det är bryggan mellan dina
mål. Ja, men knark är också beroende från kan. Ja. Du väljer antingen knarka eller inte liksom.
Ja, men disciplin är bryggan mellan dina mål och dina planer. Det är så här, man måste ha disciplin. Alltså, det är bara att tvinga sig. Folk säger, hur gör du det? Jag tvingar mig själv.
Ja.
Och jag har tid, så jag älskar sociala medier. Det är kul att titta på andra människor. Det är inspirerande. Det där är också en sån här myt med nätet, att det ska vara så jävla farligt. Liksom. Fan, det som är farligt är att sitta med det för länge. Det är som mina ungar. Så här, för de spelar tv-spel. De får spela tv-spel. Jag tycker det är skitbra. Jag menar, det är ju framtiden. Du vet, folk, ska de leka med klossar? Ja, det är ju kanske 1900-talets liksom, leksak. 2000-talet så är en dator. Det är klart som fan hon ska leka med datorn. Det farliga är att sitta still. De får inte sitta med en timme. Min son har en äggklocka. En timme, då är det burpees. Va?
Burpees?
Ja, på riktigt.
Hur gammal är han?
Ja, han är 13. Det är burpees. Burpees, han har som ett program. Så är det bara så här korta pass som bara tar någon minut. Så burpees, stå på händer. Så har han ett med Dolly Chaggy, Pandolly Chaggy. Det är två sparkar.
Dolly Chaggy, taekwondo.
Ja, Dolly Chaggy är vanlig rundspark. Pandolly Chaggy är snurrspark.
Ja, så finns det Up Chaggy och lite sådär.
Ja, Up Chaggy, ja, bra.
Jag körde, jag fick blått bälte i taekwondo när jag var liten.
Svart bälte.
Vad sa du?
Jag är svart bälte.
Det är uppfattat.
Riktigt.
Svart bälte, Paolo Roberto 1-0. Ja. Nej, men intressant. Häftigt att han börjat med de grejerna faktiskt också. Att han har schema. Det är inte många som lägger på den nivån så tidigt.
Nej, men det är också... Men det är klart, alltså, det är ju farligt att sitta. Du stilla sittandet dödar dubbelt så många människor som fetma i världen just nu. Det är det nya rökandet. Va? Så det där, och det där är ganska... Det där är också folk så här... Det är superstimulerande. Det är svårt att få ungar bort från datorn. Va? Det är för hur jävla tufft det är med ungarna så här. Men samtidigt så här, datorn är ju det bästa bestraffningssystemet någonsin uppfunnet i människans historia. Du vet så här, tjafsar han, då åker ju datorn. Alltså du vet han skulle ta stryk 7 dagar i veckan. Nu åker datorn imorgon, ingen dator imorgon. Men det är viktigt så här, det viktiga är att ta datorn. Så det går inte bara så tomma hot, utan så här, då åker datorn.
Men till dina egna så här, internetvanor, har du någon typ av begränsningar? Några saker som gör så här, nej men jag kollar inte efter den här tiden, eller jag kollar inte så här länge, eller jag gör inte det här, eller liksom, när känner
jag
du?
Jag stänger av allt. Allt jobb, allting, och grav klockan 9. Allt. Och då läser jag. It's the rule. Mm. Jag gör ett kort lite yogapass för att liksom stretcha ut kroppen. Ta några minuter, bara stressa ner, att få kroppen att slappna av efter dagen. Liksom. Sen mediterar jag, gör lite yoga och sen läser jag. Att man går in på nät. Folk säger, jag bryr mig inte, säger folk. Det är klart man bryr sig. Du vet, folk, det är negativ energi. Jag raderar ju alla såna där. Liksom. Bort idiot, ibland kan jag svara för att det är roligt. Liksom. Men så här... De är, alltså, man ska inte låta den negativa energin kliva in så här sent på kvällen, för då ska man sova, då ska liksom hjärnan vara i fri då. Jag behöver min sömn.
Vad är det du läser för någonting?
Jag läser ganska mycket, jag föreläser mycket, så jag läser en hel del om träning, jag läser en del om hjärnans, hur den funkar, och sen så lustläser jag typ de puniska krigen, romersk historia, Script Africanicus. Han slår Hannibal. Det är fantastiskt.
Mm. Har du någon bok att rekommendera av alla du har läst? Har du någon som du tycker att den här är, borde man läsa, eller någon favoritbok?
Av historiska böcker.
Lite vad som?
Ja. Jag tänkte den här, vad heter den? Kahneman heter den. Tänk snabbt, tänk långsamt.
Think fast and slow.
Ja, den är grym.
Mm.
Det är bara så att man behöver liksom inte kunna det allt, men att man bara förstår att hjärnan är ett jävligt lustigt instrument som leder oss liksom på en del liksom konstiga stigar som man egentligen inte vill. Så det gäller att kunna kontrollera sina tankar. Jag mediterar mycket, och det är så här, kan du kontrollera din andning, för yoga handlar mycket om andning. Kontrollera din andning, så kan du kontrollera dina tankar. Kan du kontrollera dina tankar, så kan du kontrollera dina handlingar. Kan du kontrollera dina handlingar, så kan du kontrollera dina vanor. Kan du kontrollera dina vanor, så kan du kontrollera ditt liv. Så all förändring, så ändrar du inte något som du gör dagligen, så kan du aldrig förändra ditt liv. Så är det liksom. Och för många är så här, meditation, de tror att det är... Det behöver inte alls, den kan ta 2 minuter. Den kan ta 1 minut. Och det handlar inte om egentligen kontrollera sina känslor i liksom fel liknelse, utan det handlar mer om att acceptera sina känslor. För att... Jag fick den beskriven när jag var i Indien och första gången och lärde mig yoga. Så fick jag beskrivet att känslor är som en motorväg. Om du ställer dig på motorvägen och försöker stoppa känslorna, då kommer du bli överkörd av dem. Men den sekund du sätter det på kanten och tittar på motorvägen, då kan du bara konstatera, det är en röd bil, det är en svart bil. Där är ilskan, där är hatet. Det påverkar inte.
Men hur mediterar du? Brukar du sitta och då mer så här, typ hitta andningen eller så andas in genom näsan, eller har du några övningar du gör?
Ja. Men jag gör ju alltid yoga, och slutet på yogan så finns det en, så gör jag meditation. Jag behöver liksom på något sätt lösa upp kroppen. Om den tar 2 minuter eller sådär. Eller så mediterar jag bara. Den enklaste formen egentligen bara är att andas in, andas ut genom näsan. Man drar upp luften. Man ska låta som Darth Vader ungefär. Och så på toppen stannar det till. En sekund. Och så blåser. Tömmer hela magen så liksom magen åker in. Stannar till på toppen. Så räknar man hur andas in. 1. Stannar uppe. 1. 1 ner. Börjar om. 2. 10 gånger. That's it. Ta 1 minut. Så har du börjat meditera.
Mm.
Återigen andningen. För vad händer när man blir stressad? Andningen åker upp i kroppen, upp i bröstet. Den blir kort, du vet. Vad händer när man blir rädd? Ilska, allt det. Den där. Yogan drar ju ner. Och det gör på riktigt att man lugnar sig.
Kan du fortfarande få in luft genom båda näsborrarna?
Ja, det ja, mina näsgångar är inte helt raka, men de funkar.
Funktionen är bra.
Ja, den funkar det faktiskt. Nej, men det blir jag snorig så är det inte helt rakt. Men jag har inte så jätteproblem. Det är många boxare som har mycket problem med det. Alltså.
Jag har faktiskt bara min vänster funkar bara.
Ja,
fast jag har inte gjort någonting, syns kanske lite.
Ja, men du har fått en smäll på ena sidan.
Ja, men exakt. Så att, alltså, jag har inte fått jättemycket.
Vet du att det är vanligt att näsan är krokig åt det hållet?
Är det så?
Ja, vet du varför?
Nej.
Jag har fått snälla på höger på den sidan.
Ja, så kanske det är.
Ja,
ja, det har du rätt i. Precis. Ja,
jag har faktiskt ingen näsben kvar. It's gone.
Det är bra.
Ja, men den är helt mjuk nästan.
Då har du löst den grejen i alla fall. Men vilka länder lever man längst i världen då? Hur ter sig dem?
De som lever längst i världen. Världens äldsta manliga befolkning finns på en ö utanför Italien som heter Sardinien. Och världens äldsta kvinnliga befolkning finns på en ö utanför Japan som heter Okinawa. Och man kan inte säga att det finns liksom inga paralleller vad de äter. Det har ingenting med det att göra. Däremot så finns det en del grejer som man tror är viktiga. Man tittar, sociala strukturer är superviktigt. Vi är flockdjur. Så att jag såg en bild på 6 kvinnor från Okinawa. De föds in i, liksom, i grupper som håller ihop liksom, resten. Jag såg en bild på en sån. 6 kvinnor, yngsta var 102. Så sociala liksom, nätverk är superviktigt. Och så har någon form av mening med livet. På Okinawa finns ett uttryck, eller på japanska finns ett, nu om det finns någon japaner så kanske jag uttalar det fel, men det är ikigai heter det. Det är
aldrig... Ikigai, eller vad sa du för något?
Ikigai, nej, ikigai. ikigai, det betyder anledningen till att jag vaknar på morgonen. Du vet, de 2 farligaste åren i livet är året du föds, för du är känslig för sjukdomar, och året du går i pension. För den sekunden, nu ska jag slappna av och lite, men den sekunden förlorar ditt liv ikigai, mening. Det är superviktigt att ha mening med livet. Och när en kvinna vaknar, eller man också på Okinawa, så vet de. Det här är anledningen att jag vaknar. De kallas blå zoner, de här ställena där de blir gamla. Alla de blå zonerna runt om i världen har också en annan sak gemensamt. Starka sociala nätverk och alla är religiösa. Punkt. Det här blir superprovocerande för folk i Sverige. De tror inte på samma gud. De liksom, använder sin religion på olika sätt. Sådär. Men de är religiösa. Det ger antagligen någon form av så här, själslig frid. Man lägger sitt öde i Guds händer. Man har alltid en vilodag av något slag. Och man har lite regler för livet. För att det blir problematiskt mot det här samhället. När det bara så att du kan bli vad du vill. Det är lätt för den kreativa, disciplinerade personen. Men för många människor blir det jävligt förvirrande, liksom, livet. Vad man ska göra med det, vad är bra, vad ska jag äta, sådär. Och där är ju liksom det här med bantning och mat och det. Det är ju vår nya religion. Det är ju så. Det är folk, om man tittar, om varje gång jag lägger ut något om LCHF till exempel på Instagram. Alltså folk blir så jävla förbannade. Det. Och det är för att det är mer än bara, kost ger exakt samma saker som religion. Det är regler, man har någon form av guru som säger att så här blir man lycklig. Och det är som blir alltså HF-forum, alltså du vet, allt blir bättre va. Det motverkar cancer, du blir liksom ung, du blir lycklig, du går ner i
sexet blir bättre.
Du får större kuk, fan vad, liksom, allt blir mycket bättre. Så det är ju riktigt sån här kvacksalveri, alltså det är riktigt sån här frälsning liksom, när man talar i tungare grej. Va?
Precis.
Och så vägrar man på att lyssna på forskning, utan det är liksom, de är köpta av liksom...
Viktväktarsekt typ.
Ja. Ja, men, och det är så, det är att 2000-talet, det är det årtusendet då kroppen har besegrat själen. Det är ju viktigare att ha en snygg kropp än att ha en god själ. Varje dag ser en ung människa i Sverige 600 bilder av mer eller mindre nakna män och kvinnor. Det är lika mycket som min föräldrageneration såg under hela sin uppväxt. Vad berättar de här bilderna? Jo, de berättar att du ska smörja in dem med olika krämer. Du ska använda trosskydd så du slipper blått vatten redan ner för benet. Det är blått, jag har sett på tv. Och vad händer när man använder? Jo, då blir man så här snygg som där modellen och de reklamfilmerna och träffar de i drömpartnern. Och vad händer då? Då blir man lycklig. Det är exakt samma budskap som kyrkan. Följ de här reglerna så blir du lycklig. Och det är ingen slump att världens mest sekulära folk, svenskarna är världens mest sekulära folk. Vi, vad gör vi på söndagarna? Vi åker till shoppingcentret. Vi har mest shoppingcenter per capita på jorden. Det är vår nya tempel. Och det är där vi tillber den nya guden, mammon. Och det där är ju liksom grejen med det där. Det är att man måste jobba. Jag säger inte att folk ska gå i kyrkan. Jag säger att man måste jobba med sitt innersta. Hur man nu gör det. Man måste stänga av tvn. Man får liksom, för vissa svar finns inte på Google. De kommer i tystnaden. Och det är super rare nu att folk är bara i sina egna tankar. Man blir ju ständigt underhållna av de mobilerna. Och du vet, ständig kommunikation. Du vet, det är, vissa svar kommer där i tystnaden. Men i kontemplationen, kanske i bönen. Men så här, man måste stänga av. Men vi är så rädda för våra egna känslor. Va? Du vet, 30% av alla svenskar idag känner någon form av psykisk oro.
Det ökar jättemycket.
Uh-huh.
Alltså psykisk ohälsa och självmord och allt
möjligt. Svenska tonårstjejer är de som försöker ta liv av sig mest i hela Europa. Svenska 15-åringar är de olyckligaste på jorden.
Varför är det så i Sverige när vi äter de liksom bästa länderna på...
När man tittar på så här, nu, Sverige är världens bästa land. Och tittar man på sånt, det är att skola, kriminalitet, ekonomi, allt.
Demokrati.
Vi är världens bästa land. Va? Och så är vi jävligt olyckliga.
Och deprimerade.
Ja, deprimerade. Men det beror ju på, att alltså, du vet, familjen och närhet har jävligt, har lite betydelse i Sverige. Va?
Ja, det har.
Så, Stockholm är den stad på jorden, Sverige är det land på jorden med singelhushåll. Vi bor ju själva. Och det är jättekonstigt för flockdjur att vilja vara själv. Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Du vet, det är ju inte värdigt.
Så det har inte varit i Italien?
Nej. Det är inte så. Och grejen är så här, det är att vi har ett av världens bästa system, vårt välfärdssystem. Men det är jättebra, men välfärdssystemet har inget hjärta. Vi är flockdjur, du behöver din flock, man behöver hålla ihop. Du kan sitta ensam i din jättefina våning. Men vad fan är det om du inte har något att dela med?
Och till det då, hur känns det själv som singel?
Nej, men jag har ju en modern flock. Nu kan jag säga så jag håller ihop med min exfru, så vi gör saker med våra barn och så här, och vi är så här riktigt modern familj. Jag firar jul med först firar vi med min familj och så firar vi med hennes familj, ja. Och så där. Jag vet inte om det att jag får vara med på julen med hennes familj och att jag lagar maten, kanske det.
Precis. Ja. Ja, men jag tänkte att vi hoppar tillbaka lite grann till en sjukt spännande, intressant, strulig, stökig, häftig, sorgsen barndom.
Ja.
Är det något mer ord man ska lägga till i den här?
Ja, det finns,
lite skit.
jag brukar säga så här, vem, alltså, man har haft stökiga tonår när de gör en film om det. det var jävligt, ja, det är en jättebra barndom. Jag var ju liksom
uppväxt i Upplands Väsby.
Ja, aktiv inom den katolska kyrkan. Gick i söndagsskola, var korgosse, hjälpte prästen.
Ja, och där stannar vi. Ja, men uppväxt där, hur var det liksom som en liten då? Och då pratar vi minus 7 år.
Jag var otroligt ordningsam, jag var högpresterande, jag var duktig, jag var en duktig pojke.
Social och
sådär? Jättesocial, ja. Jättebra. Svinbra. Mönsterpojke.
Mönsterpojke?
Ja, oj. Ja.
Vad klädde du för kläder?
De hade ju inte så fett från början, morsan och farsan, du vet, när de kom hit och som arbetskraftsinvandrare. Så att jag var klädd jag hade äldre kusiner, jag fick ärva deras kläder. Så jag var klädd jag kommer fortfarande ihåg en tröja jag hade som det stod klick på. Det var första gången jag slogs faktiskt, när de skulle spöa mig för att det stod klick på den.
Tränade du mycket när du var liksom 7-8 år? Började du med sport då?
Ja, jag är judo. Jag tävlar jättemycket judo. Så det är faktiskt det. Jag tror att judo är den sport jag är upp mest matcher i. Jag tävlar i varje helg judo.
Mm. Kul.
Jag är brunbält i judo faktiskt. Det är en jättebra sport. Det är en jättebra sport att börja som ung. Liksom med kroppskontroll och styrka och sånt där.
Extremt starka händer och handleder får man då. Alltså jag hade en i min förra klass som jobbade på judo. Ja. Det var så... När han bara greppar tag i den, då är det så här, sitter fast med betongfingrar. Alltså det går inte att slita loss.
Liksom. Nej, du sliter ju den här gindräkten konstant hela dagen.
Det var ju ett jobb. Ja,
men... Jag blev väldigt stark av judon. Jag var uppflyttad när jag var ganska liten i vuxengruppen. Vuxna människor, man ska bli kastad, var man ju livrädd. Va? Så man höll i för kung och fosterland. Och nu fick någon, vad fan hette han, Taist och Kirmis ner med, hade vi någon... kille som var som måste ha varit ganska liten, tror jag, för jag kommer ihåg att man körde mycket med honom. Och jävlar vad rädd jag var, för man var kastad så gjorde det så jävla ont. Så man blev stark.
Ja, då blev du stark. Det var som en liten nyfödd Simba, Lejonkungen.
Kanske det.
Ja, och vad fan gick åt helt helvete fel då?
Nej, men jag är ju superhögpresterande. Det kanske kommer som en chock för dig. Men jag är ju liksom så här... Men jag är dyslektiker. Jag kan inte stava. Och jag är ju så jävla högpresterande, så jävla viljestark och så här. Och jag kämpade i skolan. Va? Men det funkade inte. Och jag är lite lätt dyslektiker, så det funkade hela vägen upp till jag började 7:an. Och sen började det. Och sen jag var ju scout, jag var korgoss, jag hade stövlar på mig, klicktröja, du vet så här. Jag var en töntig snubbe, men så hamnade jag i bråk. Jag har alltid varit jävligt stolt liksom. Så det var några av niorna som skulle spöa mig, så hamnade jag i bråk. Och lyckades då, eftersom jag var ju docka, vi brottade med vuxna liksom. Så vad fan, vadå? Thais var ju typ 17 gånger starkare än den där nian var som skulle spöa mig. Så han fick stryk och sen var jag kung. Jag var den där lilla killen som kunde slåss. Och så fick jag hänga med de äldre killarna. Och då gick det som det gick.
Kommer du ihåg ditt första, var det där ditt första slagsmål då?
Nej, jag har varit i bråk en del när jag var skötsam. Alltså. Jag slog,
Vad brukar du göra med dem? Kör du ett kast på dem?
Ja, eller? Alltid nacksväng, det var ju min grej.
Det är läskigt om man också inte håller på med sånt. Och sen blir man slängd.
Ja, men det var lite tidigare med masa. Jag brukar nacksvänga dem och så satte jag mig på dem och slog dem. Klassiskt.
Ganska. De lär ju bli rätt förvånade, för det går ju också på någon sekund bara.
Ja, men kan man, om man är liten också, och får svingen liksom under dem. Istället för att liksom trycka dem framåt, att man går ner på knäna, så får man ju jävla skjuts i dem där. Liksom. När liksom kraften åker neråt och inte framåt, det kommer som en chock.
Ja, och sen började du hänga med lite äldre folk och då skippade du skolan, eller?
Jag började hänga i förortscentrumet, göra inbrott och det, så här, jag började slåss. Vi började åka in till Stockholm City och det där var ju liksom inte bra, för där träffade vi liksom andra förortsgäng. Vi åkte ju liksom från jag är uppväxt i Väsby, så vi åkte ju liksom pendeltåget. Och då började vi hänga med Malmvägen-gänget.
Malmvägen,
det är Sollentuna område. Så att Malmvägen och Upplands Väsby.
Med Strule eller?
Ja, så in i helvete. Så började vi åka in till City och där var vi ganska tufft gäng. Då. Så började vi hänga med andra folk där inne. Liam och alla de här, och så gick det liksom, ja. Sakta men säkert. Och det var liksom, det var som en sån här all-star team med dåliga snubbar från alla förorter liksom. Så att det var bara värre och värre, och kriminaliteten var tuffare och tuffare och hårdare och hårdare liksom. Så till slut så var man ju liksom kriminell.
Och då började ni hänga i city först. Mycket runt dig också har ju varit lite så här, det här klassiska kungen av Kungsan. Ja, man hänger i Kungsträdgården.
Ja.
Men började ni hänga i Kungsträdgården direkt? Då, eller man hängde man så mycket i Kungsträdgården?
Ja, det gjorde man på den tiden. På vintrarna hängde du på T-centralen. Det var ganska mycket folk. Folk hänger där fortfarande. Men då var det jättemycket folk. Det var flera hundra ungdomar där varje kväll. Liksom.
Ja, mycket alltså?
Ja, jättemycket.
Sjukt mycket.
Ja. Och sen på somrarna var det tusentals personer i Kungsträdgården. Det var ju som en jätteungdomsgård. Och det var ju också så här, ofta så här Kungsan blir så här, men det är också den svenska hiphopen startar, att Quincy och alla de här var ju där liksom, startade. Det är alltid, det är också, var också en så här kulturell, det var ju vår generation så här liksom kreativa smältdegel, modemässigt. Så att det var ju massvis med folk som vart jävligt duktiga artister som hängde där liksom. Kalle Dial, Quincy Jones, Titio, alla de var ju Kungsan.
Vad gjorde ni där då? Hur såg liksom en dag ut? Dyk upp på morgonen, drack ditt citronvatten?
Nej, men sen när det började gå åt helvete så då hade jag ju dragit hemifrån liksom. Så man bodde på den tiden.
Hur gammal var du nu ungefär?
Ja, men 16.
16, ja.
Ja, 15-16. Mm. Och då hängde man liksom, då såg man, på den tiden var det inte så jävla dyrt med lägenheter i Stockholm. Alltså Södermalm var ju ganska nedgånget. Så det var inget problem att bo i andra hand, kostade ingenting. Så vi bodde lite polare i någon lägenhet på Södermalm. Halkar man ner liksom, på stan på eftermiddagen. Så på kvällen hängde man i Kungsan. Och, du vet, ja.
Vad gjorde ni i Kungsan då?
Hängde ju sånt där ungdomar gör.
Ja,
men sen när folk gick hem, då var det liksom, då gjorde vi inbrott och sånt där.
Var då någonstans?
Överallt.
Överallt. Nej, men var det något speciellt? Var det butiker eller var det sommarställen?
Nej, på den tiden hade butikerna hade kassaskåp i butiken. De bankade inte.
Och till de här olika gängen, du är också men polisen kallade er liksom Örnligan då. Hur kom det namnet till?
På 80-talet absolut tuffaste kampsporten, det var ju taekwondo. Det är inte likt vad taekwondo är idag. Det var ju betydligt mer hårdare. Och liksom, det var en annan typ av sport än vad det är idag. Liksom. Taekwondo då, det var liksom alla förutsångar, varenda. Det finns ingen, kan jag säga, på en MMA-klubb som är i min ålder som är tränare, som inte tränade taekwondo. Alla gjorde det. Och de riktigt hårda killarna, de tränade hos Shogo. Shogo var ju jävligt hårt liksom, så det var liksom ingen sån normal ungdom kunde vara där, utan det var jävligt tufft så där. Och det gjorde ju att det drog sig till sig ett gäng som var jävligt hårda, och vårt klubbemblem är en örn. Och vi började bli äldre och sen så började vi hänga ute på ställen. Vi kom ju inte in men vi kände ju liksom dörrvakten, vad fan ska de säga. Så det gänget då kommer vi kom liksom ihop oss med andra lite äldre gäng. Och så blev det slagsmål och vi var ju liksom alla jävligt duktiga. Vi var ju landslagskillar. Och så var det slagsmål och de fick stryk. Och då bara så här, men vad fan. Och sakta men säkert började liksom folk vita över undervärlden. Gänget. I alla fall jag var med i början. Inte hela vägen.
Hur många var ni i det gänget ungefär då?
Ja, men så, det var ju ganska stort till slut sådär. Och det var också så att folk var jävligt lojala, jävligt hårda, snackade inte under polisförhör och sånt där. Det var därför polisledare Örnligan. Så det var aldrig någon som snackade. Folk kunde sitta häktade liksom ett och ett halvt år utan att snacka liksom. Så det var en jävla lojalitet. Och det fanns nog i allt som är fel och smutsigt och man skäms för något sjukt mycket då. Så finns det också något så här brödraskap i det där. Som är svårt att beskriva. Som är på riktigt. Jag är knivhuggen 3 gånger. Du vet, för gänget. Man så här, folk var beredda att dö för gänget. Det är helt bizarrt.
Vackert alltså.
Ja, det är vackert men också helt bizarrt. Va? Vad fan? Jag var beredd att offra allt jag har idag. För vad då? När man tänker tillbaka på det. Men allt det där skulle ändra. Alltså, fan, jag var ju med i den här 1986. Och så skulle de gripa. Vi var ju slagsmål och kustjägare. Uppe på Sveavägen och någon civilpatrull såg det här och de vågade inte riktigt ingripa. De skuggade oss på vår väg ner mot Kungsträdgården. Och när hon skulle gripa mig där så lyckades jag slå mig fri och sprang in. Då var det ju sommar liksom, fullt med folk, in i folkhopen där. Och så med poliser efter mig. Och folk satte i kroppen på dem och de ringde efter henne med förstärkning. Och så till slut så brann ju Kungsträdgården. Och det var en stor kravall. Den första av de här Kungsträdgården-kravallerna 1986. Och jag blev gripen. Och sen var det ju tidningen en dag efter. 17-åring startade kravall i Kungsträdgården. Det var jag.
Sjukt.
Sjukt, ja. Och där var det, läste ju då Staffan Hildebrand som var filmregissör om det där. Så han bestämde sig för en film om det där och när vi gick ner till kriminalkommissarien kände vi sitter polisen och sa jag skulle snacka med en av de här killarna. Och då hade de ett spaningsregister med 10 bilder på de 10 farligaste rånarna, 10 värsta våldtäktsmännen, 10 värsta ficktjuvarna och de 10 farligaste ungdomsbrottslingarna. Då sa Staffan, om jag vill ha en av de här killarna i huvudrollen i min nästa långfilm, vem ska jag välja då? Ingen, sa kriminalkommissarien. Vi är för fan tokiga, det är därför vi bokar, men det finns en anledning. Men en var lite mindre tokig än de andra, och det var jag. Och jag, 1987, fick jag göra filmen Stockholmsnatt.
Med en av de förra podden som jag har haft med också, en gammal vän till dig, Quincy.
Quincy Jones, ja.
Quincy Jones.
Ja, men han var jävligt stökig också och hängde i Kungsan och sådär.
Man kan verkligen, alltså... Det kan man ändå tänka med, för du är fortfarande lite badass, ja. Liksom, att du har varit lite strulig. Men Quincy, han är ju snällare än ett sådär lamb i reklamen.
Ja, fast det är inte alltid motsats. Busa kan vara jävligt snälla också. Det handlar inte om att man är elak eller tuff eller sådär. Det handlar om att något är trasigt, ja. i djupt in i bröstet. Då. Du vet, den här hårda ytan, attityden... tatueringar, allt det där är ju bara ett skydd för något jävligt mjukt in i hjärtat. Alla som har det där har en liten pojke som skriker där inne, du vet, älska mig. Det är som alla de där. Du vet, kan du inte bli älskad så vill du bli respekterad, kan du inte bli respekterad så blir du fruktad, och kan du inte bli fruktad så vill du bli hatad. Alla vill ha en tillhörighet, så är det. Våld är det absolut lättaste sättet att få betydelse. Och det är alltid, alltid trasiga killar. Alltid.
Men själv, du har blivit knivhuggen 3 gånger. Kände du inte någon av de här gångerna då, att nu jag håller, du skulle lika gärna kunna dött liksom. Det beror på hur man sätter den där kniven.
Faktiskt allt jag gjorde den här Stockholmsnatt, och sen hade jag en sväng tillbaka i kriminalitet efter det. Fan, jag fick ingen jobb efter den här Stockholmsnatt. Jag var ju kungen i Kungsan, vad fan ville jag anställa honom liksom. Så jag var ju tillbaka i gänget en sväng till där. Och Liam och alla dem, vi var ju tillbaka i gänget. Och precis innan de gjorde alla de här stora värdetransportrånarna, så var jag på polisförhör. När jag skulle resa mig och gå så drog den där poliskommissaren ut en låda. Han sa, vänta, sitt kvar, Paolo. Han drog ut en låda, plockade upp en bild, sköt den över skrivbordet. På bilden fanns en kompis med mig. Skjuten till döds. Låg i en pöl. Alltså det är blod och sin avföring. Det är så när man dör, då släpper tarmfunktionen. Då pissar man och skiter där sig. Och döden på det sättet, det är inte som på film. Extremt otäck. Och extremt förnedrande. Alltså det är förnedringen först att tänka. Han sa till mig, du vet Paolo, det är din tur snart, det vet du. Så utanför polisstationen, den låg på Vasagatan en gång i tiden, så knöt jag mina händer och sa, snälla om det finns en gud, hjälp mig. Och för den sekunden var inte jag kriminell längre. Då var jag 19.
Och hur svårt var det att hoppa av allting då?
Otroligt svårt. Otroligt svårt. Och alltså, du går ju från att vara någon, du går från att ha pengar på fickan, du går från att vara något tjejer intresserad av, för er tjejer. Och för en ganska osäker kille som jag var på den tiden, så var det liksom, det var jobbigt. Men jag fick ju jobb direkt. Jag hade ju tur, jag var rekryterad till ett jobb. Jag fick ju, alltså då på den tiden var ju kändiskungarnas kändiskrog. Det var ju Café Operan. Alltså det finns ingen krog någonsin som kommer bli lika cool som den var. Det var liksom, det fanns ett ställe i Stockholm. Alla var där. Politiker, snygga tjejer, tuffa killar. Alla var där. Musiker, du vet. Att Rolling Stones kunde ta ett flyg för att komma dit och gå ut. Det förstår du, det var så jävla coolt ställe. Och där, de hade börjat få problem med förortsgäng. Alltså. Så chefen där bestämde sig för att inte bara skapa lite terrorbalans. Så jag fick jobb på Café Operan. Då var jag 19, jag kom inte ens in. Mina kollegor var runt 2 meter, jag var 1,75. Jag tävlade 64 kilo. Jag var så liten med. Men när det var slagsmål var jag som slog så de tittade på.
Mm. Ja, men då började du jobba där som i dörren då.
Ja. Mm. Och där var jag konfronterad med mycket av mina gamla kompisar. Ja, men Örninget släppte alltid in. De började ha mycket pengar och sånt där. Så de var alltid jävligt bra att ha att göra med. Plus om de bråkade så sa jag till dem, nu går ni härifrån. Och det gjorde de. Så jag hade stor, de hade respekt för mig och jag hade respekt för dem. Så. Och sen började jag boxningskarriären.
Och till de här grejerna, till den här kriminella sidan. Om man drar nu är det 30 år sedan liksom.
Ja. Så Stockholmsnatt fyller 30 år.
I år?
Ja, i år.
Det är riktigt häftigt. Kult.
Ja, vi ska faktiskt ha någon fest. Jag pratade med Staffan Hildebrand igår faktiskt. Vi skulle ha en fest med alla gamla artister och alla som var med.
Jättehäftigt ju. Ja. Det är en riktigt kultfilm. Men... Vad är de här momentsen? Vad är de värsta grejerna du har gjort?
Jag kan säga att det absolut värsta är att jag har gjort illa mina föräldrar. Inget kan jämföras med.
Sårat dem menar du då, eller? Ja.
Nej, det är klart de har mått dåligt.
Uteslöt de det, eller?
Nej, absolut inte.
Nej. Har du förresten en sån här Örnligans tatuering?
Japp.
På armen? Mm. Cool. Betyder den mycket för dig nu?
Nej, det gör den inte på det sättet. Jag kunde ha valt att ta bort den. Jag kunde ha valt att inte snacka om det där liksom. Men nu jobbar jag på tv och skriver kokböcker. Men jag har valt att, det är en del av mitt liv.
Ja, men det är en historia också. Ja. Och nu är så alltså, ja. Nu är nu och då är då.
Ja. Några stygn i ansiktet, en kraftigt bruten näsa och lite tatueringar, det visar att man har levt.
Ja, verkligen. Och till där då, vad om du någon gång i framtiden skulle dö, har du funderat någon gång på vad du skulle stå på gravstenen?
Nej, men jag vet vad de kommer spela för musik på begravningen. De kommer spela Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria spelade de när jag döptes. Ave Maria spelade de när jag gifte mig. Ave Maria spelade de när jag barn döptes. Och Ave Maria kommer de att spela när jag bärs ut.
Är du rädd för döden?
Absolut inte.
Till Stockholmsnatt då? Hur var det att spela in den filmen?
Det var ju fruktansvärt roligt. Alltså många av de där, du vet, det finns ju massa så här repliker, lunch underbart och du vet, massa så här. Vi hittar ju på för Staffan så här, pratar kids. Men mycket av det blev ju också riktigt slang sen. Folk trodde att det var ord vi använde. Det var ju liksom alla såg det liksom. Folk ser den ju fortfarande.
Mm. En kultförklarad film.
Ja, men det var väldigt roligt. Och vi bodde ju där och hemma hos Staffan och så där. Jag hade faktiskt kontakt på Facebook. Eller nej, det stod en tjej utanför min restaurang. Bara någon vecka sedan. Som sa, kommer du ihåg mig? På italienska. Mi ricordi. Nej, så. Roberta. Och då var det ett gäng italienska tjejer som vi på något sätt sprang ihop med. Och en av dem är lättare. Hon är den vackraste kvinna jag sett hela mitt liv. Hela det gänget hängde vi med den sommaren. Och för dem och för oss var det en så här, alltså ändrade livet, synen på världen, på allting. Så att Stockholmsnatt var en sån jävla häftig period. Helt galen. Vi bodde hela gänget här hos Staffan Hildebrand. Han bor ju så fint. Han bor liksom ovanför Slussen där. Katarinavägen finns ett trähus som ser ut att det håller på att ramla ner för stupet. Där bodde du hela gänget. Där bor de fortfarande. Så det var en jävla häftig period i livet.
Har det varit din roligaste tid i livet, skulle jag säga?
Ja, alltså så där ska man inte tänka heller. Det är ju allt
roligt på olika sätt.
Liksom. Ja, saker är roliga. Det jag kan säga, det är nog den roligaste. Du vet, det är riktigt ung och galen och rolig. Och liksom, vi fick göra en långfilm som blev kult. Liksom. Det var helt fantastiskt.
Men sen så började du din boxningskarriär då?
Ja.
Hur gick det då?
Det var ju så, jag var ju svensk mästare i kickboxning. Nej, i taekwondo. Och så var jag utmanad han som svensk mästare i kickboxning. Sådär. Och taekwondo är bara sparka, kickboxning, boxning. Jag sa naturligtvis, ja, bring it on, ja, vi kör. Jag sa naturligt, men så kom jag hem och funderar på vad jag tackat. Jag hade ju tackat ja till att boxa med som tittade i kickboxing. 8 ronder, proffsregler. Boxning och sparkar. Så jag var tvungen att lära mig att boxa. Så jag gick ner på närmaste boxningsklubb, ställde mig och slog på säcken. Tränaren tittade till på mig och sa, vad väger du? Ja, jag väger 69, så kan du väga 67 på lördag? Ja, så då är det match. Så jag tränade 3 gånger, gick min första boxningsmatch, vann den på knockout. En månad senare boxade med som titeln, nitade honom också, blev svensk mästare i kickboxing. Och ett halvår efter det debuterade som proffsboxare.
Jäklar, vilken snabb karriär det blev där alltså.
Alltså jag fick ju lära mig att boxa i proffsringen. Jag gjorde 5 amatörmatcher, vann alla dem på knock och så vart jag proffs.
Vad har det varit din styrka som fighter då?
Alltså i början, eftersom proffsboxning inte var tillåtet i Sverige, så fick jag otroligt, så folk förstod inte vad jag gjorde. Men som tur var så kom jag till England, jag gjorde mina första matcher i England. Som tur var så kom jag till England ganska tidigt och de bara sa, men vad fan gör du? Du är ju en slugger. Du vet. För att i amatörboxning funkar inte att vara en slugger. Men i proffsboxning, jag är vad man kallar i proffsboxning, jag är pressure fighter. Alltså jag sätter tryck på motståndaren och tröttar ut honom. Så att jag är jävligt bra i närkamp, jag har bra defens. Det ser ut som att jag tar jättemycket styrk, men det gör jag inte. Jag har jättebra defens och sen trött ut. Och jag lärde mig där en ringen på The Hardway kan jag säga. Men jag boxade upp världsrankingen och 1999 så gjorde jag min första VM-fight.
Mm.
Hoppade in som ersättare. Och gick upp en viktklass också, mötte Javier Castelleo.
Hur var det går de här? Du har gått 2 gånger. Om VM.
Jag har gått 4 titelfighter.
4 titelfighter.
Ja, 2 gånger om VM. Ja.
Mm.
Jag förlorade 2, vann 2.
Den sista fighten du gick, då blev du knockad rätt hårt.
Ja, absolut. Jag tog mig 10 år att ta en titel. 10 år så var jag champ. Och jag behöll titeln. Jag tog 2 titlar faktiskt. Behöll titeln ett år. Och sen skulle jag försvara den sista gången. Min exfru var gravid. Jag skulle bli pappa. Och ja, du vet. Jag hade lagt handskarna på hyllan. Men det var mycket pengar i boxningen. Så att jag gör en sista fight. Och så får vi se vad jag ska göra. Matchen börjar och liksom. Första ronden. Jag känner direkt att han mötte den argentinska mästaren. Ganska så här, liten tuff. Så här, som jag gillar. Jag vill ha dem. Det kralliga och sådär. Så det var egentligen bara. Jag kände, det här blir inget problem. Och sen vaknade jag i omklädningsrummet. Jag vet inte ens vad jag är. Jag tittar ner, jag klädde boxningskläder, jag är svettig. En sån svett man bara får av strid, vet, en svett blandar med blod och adrenalin. Jag vet inte, jag har ingen koll, jag vet inte vad som har hänt. Så jag frågade min tränare, vad hände? Och det blev knockan. Så att den natten kan jag säga var en jobbig natt. Jag var ju nedslagen 3. Det var ju inte bara så att jag var nedslagen en gång. Att jag var nedslagen en gång. Jag kommer upp på ren jävla vilja. Blir nedslagen en. Jag kommer upp blir nedslagen 3 gånger. Sen kommer ju matchläkaren en gång i timmen för att kontrollera mig under natten. Jag får inte sova. Och där, den natten är nog kanske den mest personlighetsutvecklande moment i mitt liv. Jag har aldrig mått så dåligt. Jag har aldrig känt mig så förnedrad. Men där börjar jag liksom ifrågasätta. Hur kan mitt liv ha kantat av så mycket våld och blod? Va? Jag har gjort näst mest proffsfight i svensk boxningshistoria. Proffsboxning är en jävla hård sport. Va?
Mm.
Hur fan? Det var ju liksom blod. Vet? Min första VM-fight. Jag bröt näsan. Jag fick en tand utslagen. Jag bröt ett reben. Fick sy 15 stygn i ansiktet. Vet, så här. Jag bara, hur kan det komma sig liksom? Kommer hem nästa morgon, det är löpsedlar, Aftonbladet, Expressen, bägge har mig på bild. Paolo Roberto brutalt knockad natt. Jag ligger i fosterställning nu. Jag står och tittar. Alltså, det är första jag säger. Så här, jag kan inte släppa de här bilderna. Jag tittar på dem. Så. Och där, ju mer jag tittar på dem så förstår jag att nu finns det 2 alternativ här, Paolo. Antingen så ligger du kvar mentalt på den här canvasen och jag känner dig besegrad. Ge dem rätt, det är att hatarna, du har alltid haft de där hatarna, skitsnackarna. Och de kommer när man sticker ut taken. Jag förstår också grejen. Jag gör det lite medvetet för det är roligt att provocera. Sverige är ett underbart land. Folk är så jävla lätt provocerade. Men nu fick de rätt. Där låg jag. Jag dansade en sommar. eller ett år och var champ och sen var jag knockad. Men där bestämde jag mig för att de ska inte få rätt. Och jag tror att det kanske var en av de mest motiverande ögonblicken i mitt liv. Att vara så här riktigt knockad, riktigt förnedrande. Den revanschlusten jag fick av den grejen, alltså den brinner fortfarande, skulle jag säga. Oj, oj, oj. Att jag grät på söndagen. Och kanske en av de jobbigaste grejerna, Peter Jihde ringde mig, han jobbade på SVT då. Och så sa han, du Paolo, ska inte du komma hit och prata om matchen? Nej, för fan, jag vill bara dra täcket hem och inte gå ut på 2 veckor. Det är nog bäst för dig att du kommer hit och berättar. Men det ska jag evigt tacka Jihde för. Alltså, han fick mig, han tvingade mig att komma dit. Och där fick jag liksom berätta att jag mådde okej. Liksom så här, ja, men så här, ändå så. Så det var kanske en jobbigaste stunden i mitt liv. Och en måndag morgon öppnade mitt första företag. Onsdag hade jag tvingat mig upp till TV3s chef. Och sålde in 6 stycken dokumentärer. Och de gick väldigt bra. Det är början på min företagskarriär. Det är 13 år sedan. Jag är ganska säker på att du kommer ihåg en dokumentär. Jag åt skräpmat under 3 veckor. Gick upp 6 år.
Ja, absolut. Klassiskt. Eller den är verkligen...
Ja, men det vi gjorde, de var helt galna. En gjorde om dörrvakter. Alltså, jag är ju bra på det med media. Jag tänkte, hur ska vi få media på det här? Då testade jag skottsäkra västar. På riktigt. En polare till mig sköt mig.
Den är sjuk också.
Ja, den är helt sjuk.
Råkar slinta lite.
Ja, jag vet. Han bara... Ner med han bara... Oh. Men jag tänkte, det är han som gör skottsäkra västarna. Så jag förmodar att han går i konkurs om jag dör. Min ex var inte helt glad, kan jag säga. Nej, men idag har jag 13 företag. Jag har över 200 anställda.
Vad är det? Hur är du beskjuten med
det var helt skottsäkra? Det var helt sjukt.
Du måste ha varit livrädd.
Ja,
jag tänkte bara om någon skulle stå där stod pistol, man bara, alltså,
det
var shit, adrenalinet på
men själva grejen, det som var helt sjukt med det var alltså den enorma kraften på det lilla, alltså tänk dig det hårdaste slaget du blev slaget någonsin, gånger 10, fast centrerat på liksom, du vet, en kvadratcentimeter. Helt sjukt.
Alltså, var det så, kändes det typ som en hästspark fast?
Man flög bak lite och sen så stack det samtidigt.
Får se om man får testa det. Förhoppningsvis inte, men någon gång. Men då startar du i första bolag direkt. Verkligen, alltså det, och det känns ju verkligen som en av dina nycklar. Att du går från... Du är en doer liksom. Vad du än gör så... du har ju lyckats bra med de sakerna jag har gjort. Vare sig det gäller att passa in i bra gäng och bli en av de värsta i Sverige. Till boxningen. Till nu också företagande. Så vad är nycklarna till som har varit liksom dina nycklar?
Men så här, jag har aldrig varit rädd liksom att misslyckas. Eller det är fel. Min nyfikenhet har varit något större än min rädsla. Och alla, du vet, allt det är sådär liksom, folk snackar, du vet, så fort man gör något ska någon in och liksom så här. Du vet, jag var legist, jag började träna, tävla i taekwondo, inte fan kan du bli taekwondo champ liksom, du är ju gatbuse. Jag blev svensk och nordisk mästare i taekwondo, började tävla kickboxen, men du är ju taekwondo kille. Jag blev svensk mästare i kickboxen, började proffsboxen, men du är ju kickboxare. Jag har boxat 4 titelfighter, vann 2 stycken. Jag började skriva kokböcker. Men vad fan, du är ju boxare. Jag har sålt 300 000 kokböcker. Jag började sälja pasta. Men du är kokboksförfattare. Idag är jag Sveriges största producent av kvalitetspasta. Jag har 15% av marknaden. Och jag är inget face där. Jag är största ägare i det företaget. Då är jag inte någon jävla inköp. Det är mina pengar som har skapat det där. Jag öppnar restauranger. Och du vet så här. Nu har jag varit med och öppnat. Jag öppnar den. 4:e restaurangen. Och ett hotell också.
Ja, imponerande. Skitbra jobbat alltså.
Men jag tror att det är så här. Jag tror alla gånger man har misslyckats. Varje gång man reser sig så blir man lite starkare. Och den gången jag kravlade mig upp från den här canvasen. Efter knocken. Mentalt liksom. Den gjorde mig jävligt stark. Inget kommer vara så jobbigt i livet igen. Så jag är inte så rädd för att misslyckas. Jag gör en del affärer som är skit också. Det ingår. Edison glödlampans uppfinnare sa, I failed over 10,000 times, that's why I succeeded. Jag ser det inte som 10 000 misslyckande, som jag hittade 10 000 sätt som inte funkar. Det ingår i kreativa processer. Du kan aldrig veta om det är rätt eller fel. You gotta try. Det är som när vi lanserade vår pasta i 4 år sedan. Och färdiga såser. Min pasta är lite dyrare. Och på den tiden sålde man ju bara på liksom pris. Va? Men jag trodde så här. Så här min pasta är utan tillsatser. Inga e-ämnen. Den här äkta osta blir de enda som använder äkta mozzarella och sånt där. Vi har en som heter Perlini som är fylld med 100% parmigiano reggiano. Du vet, petar ut osten i den där så är den billigare än ostdisken per kilo. Så jättefina kvalitetsprodukter. De är lite dyrare. De är spännande, inte mycket, men de är dyrare. Ja, det här kommer aldrig funka så. Men jag känner att det finns ett segment i den svenska marknaden där folk är liksom, man betalar lite bättre för något som är godare och framförallt man vill ge sina barn ren mat. Va?
Helt rätt alltså.
Ja, så att, och så är det va?
Vad betyder dolce far niente?
Dolce far niente. Det är den vackra konsten att göra inget. Det är faktiskt en viktig sak som jag så här, medvetet gör. Jag jobbar mycket, jag har ganska mycket olika grejer så här. Som nu gör jag podden, så ska jag gå och jobba lunch på min restaurang. Sen ska jag göra en föreläsning och sen ska jag hålla ett träningspass på mitt hotell. Och folk så här, jag blir inte stressad så där. Nej, folk missuppfattar det. Det är skillnad på mycket att göra och vara stressad. Det är helt hur jag hanterar det. Och dolce far niente är den vackra konsten att göra inget. Alltså går man och tar en kaffe, det är en italiensk yoga kan man säga. Går man och tar en kaffe, så tar du kaffen. Du smakar på den, du är där i stunden. Sparkar en boll mot en vägg, då gör du det där, då. Åker du hem och ligger med din fru, så gör du det där och bara där. Det är dolce far niente.
Någon sån här typ dagligt... meditation och närvarande i de sakerna man
gör. Ja, just det. Smaka på kaffet. Var där. Stäng av grejer.
Hur viktigt är det med vanor och sånt då? Hur man ska förändra vanor och bli en bättre människa liksom?
Ja, men det är ju nyckeln. Alltså du blir dina vanor. Det är liksom, och kan du inte ändra något du gör dagligen så kan du aldrig förändra ditt liv. Va? Så är det. Och folk tror ju så här, vanor är huggna i sten. Vadå huggna i sten? Ja, men jag gillar det att folk går hem och lägger sig i soffan och käkar sour cream chips. Det är klart som fan du blir tjock om du gör det. Och hem och träna istället så blir du inte tjock. Men folk blir så förbannade när man säger liksom, du vet, sanningen till dem.
Finns det inte sådana grejer också att om man ska få en ny vana, att man ska göra det i 21 dagar eller något?
Ja, det finns ju lite forskning. Det tror jag inte stämmer. Den är jävligt bra den här 21. Jag tror att det är lite längre. Det där håller man på att tvista om. Men gör man något, men så är det. Alltså du vet, om man går upp och gör något så här, till exempel gå upp på morgonen och tränar. Ja, det är ju svinjobbigt i början. Men gör man det konstant, du vet. Man bestämmer sig, nu gör jag det här. Och då gör man det. Står det löpning i schemat så gör man löpning. För börjar man hoppa ett pass så kommer man hoppa två. Och så har man slutat träna. Va? För att ha disciplin, det är en vana. Precis som att ge upp. Och misslyckas, det är också en vana. Vinnare är vana, misslyckande är också en vana. Så till slut, när man går upp varje morgon och gör det, till slut kommer man till en punkt när det är så här, det här är inte något du tänker på, det här är en vana, det här är något jag gör, precis som att borsta tänderna.
Vad är nycklarna då, liksom till att bli en vinnare? För du har ju lyckats verkligen med helt olika saker. Allt ifrån att som sagt göra en kokbok till att slå sönder folk till allt möjligt verkligen. Så här, hur blir man en vinnare i respektive område man går in i? Varför är Richard Branson en vinnare på allt ifrån göra en cola till jetplan till DSR? Och varför har du lyckats i alla de här sakerna du gör?
Jag tror att vi har en del Richard Branson utan att förelämpa honom. Så jag tror han är väldigt passionerad. Och sen har vi en grej gemensamt. Bägge dyslektiker. Dyslexi i skolan, ett handikapp. I ditt företagarliv är det en tillgång. London University gjorde en undersökning på framgångsrika engelska entreprenörer. 30% har dyslexi. Du har andra kopplingar i hjärnan till din fördel. Man ser livet på ett annat sätt. Du vet, när jag stavar, man gör datortomografi i skivröntgen av min hjärna när jag stavar. Då är helt andra delar tända än i din. Vilket gör att jag har andra kopplingar. Vilket gör att jag kan se världen på ett annat sätt. Vilket gör att jag kan hitta affärslösningar på ett annat sätt. Jag har ett sinne för det att se. Det här funkar inte. Det här vill folk ha, det här vill folk inte ha. Det är en känsla jag har. Det låter självklart, men så här, jag tror folk vill ha riktig mozzarella när det står mozzarella i pastan. Det är kanske inte något som är så här, du vet, men jag har en känsla ofta av vad som trender och sånt där. Ibland är det inte alltid rätt och ibland är det för tidigt. Så där. Och så här, men jag gjorde till exempel med träningsappar. Tryckte in en jävla massa pengar i något som heter Motimate, för gick åt helvete. Det var för tidigt bara. Sådär. Det var långt innan alla andra. Så nu har jag en träningstjänst som heter 15 om dagen. Som går superbra. Vi har jättemycket stora företag och kommuner och sånt där. Och där har vi hittat. Men jag tror jag aldrig hade kunnat bygga 15 om dagen om jag inte hade gjort misstaget. Och lärt mig.
Hur får man ett lyckligt liv då, skulle du säga, och må bra och leva länge?
Lycka är ju så här. Det är också en sån här vår moderna myt. Jag ska vara lycklig. Jaha. Men fan, lycka är ju en momentär sak. Det är något man känner i ett ögonblick. Folk som är lyckliga jämt, är ju, antingen så går de på knark eller som galna. Du kommer inte alltid vara lycklig. Men man vill ju liksom alltså addera mer lyckliga ögonblick i livet. Man vill ha ett liv man trivs med. Och då är det liksom så här, man måste lära sig att sortera. Vad är viktigt? För återigen, man skaffar sig en massa jävla vanor som förstör ens liv istället för att bygga det. Om man vill vara vältränad, folk frågar, hur gör jag då? Ja, du tränar. Alltså, liksom, så här. Ja, men hur? Skitsamma. Bara du tränar så kommer du bli vältränad. Du vet, jag är för tjock, jag slutar äta massa skit då. Det är liksom, alla ska ha någon magi liksom. Börja sortera dina vanor. Det är så, alltså du vet, att lära sig att fokusera på det långsiktiga målet. Lära sig att offra saker som är skit. Du vet den här svettiga bullen som man köper på bensinmacken. Nej, men skit i den. Ät en riktig bulle på helgen istället. För det är klart man ska äta bullar. Men man kan inte äta kanelbulle varje dag, för då blir man en kanelbulle, va?
Nu ser man ut som en kanelbulle.
Ja, det blir en kanelbulle, du vet så här. Om det inte ens mål att bli en kanelbulle, då ska man äta kanelbulle hela dagarna. Men det gäller att fokusera på det. Ta bort saker som inte gör en lycklig. Ta bort saker som inte bygger din framtid. Men folk bygger negativa spiraler i sitt liv utan att tänka på det.
Och en annan sak som du har skrivit i din bok är att man ska ge fan i och leta efter sin dagisfröken också.
Just det.
Vad menar du med det?
Nej, men folk letar ju alltid efter någon att hålla i handen. Men det ska vara min PT. Det ska vara liksom, du vet, alla ska ha någon jävla att hålla i handen. Men det är ditt liv. Folk kan gå med dig, det är en lång väg. Folk kan gå med dig, de kan göra det sällskap på vägen. Men i slutändan är det du som ska vandra den. Ingen jävel kommer lyfta den där genom livet, va? Även fast folk gärna vill det, va? Det finns en jävligt, tycker jag, destruktiv tanke i Sverige. Det är fel att säga. Alltså vissa delar av Sverige. Svensken är ett av världens bästa folk. Folk säger, jag skulle aldrig bo i Sverige om jag tyckte Sverige var världens bästa land. Men som alla länder har vi massa skit. Och en sån sak är att vissa inte är beredda att ta ansvar för sitt liv. Va? Det, liksom, det är så här, man ska alltid skylla på något annat. Va? Och så blir folk superprovocerade. Man säger, det är ditt liv. Men jag brukar tänka på det, jag brukar se Ung Vänsters affischer på Södermalm. Där brukar stå, kräv din rätt. Och så näven. Det där är ju arbetarrörelsens gamla slagord. Men när den universitetsgående vänstern idag har tagit över slagorden så har de klippt bort hälften. För arbetarrörelsens riktiga slagord var, gör din plikt, kräv din rätt. Så innan du börjar kräva din rätt, gör din plikt för fan. Och det är så. Är du stark, kan du bidra, så är det liksom, måste man göra det i ett välfärdssystem som Sverige. Och det där har våra politiker, de ljuger för folk. Va? De säger så här, för alla säger så här, vi vill inte ställa gruppen mot varandra. Ja, men det är ju fan politik att ställa gruppen mot varandra. Du har inte liksom en outtymlig källa med skatter, men vi har fortfarande världens högsta skatter. Det kan tvistas hur det är, men vi har i alla fall ett av världens högsta skattetryck. Så är det. Och då är det frågan du ska ställa dig som skattebetalare, som medborgare i landet. Om jag nu betalar det största, högsta priset för det här välfärdssystemet. Är det så att vi har världens bästa skolsystem? Har vi världens bästa sjukvård? Har vi världens bästa polis? Svaret är nej. Du får inte valuta för pengarna du liksom investerar. Och det är för att politiker inte vågar ställa grupper mot varandra. Så är det. Man säger så här, tyvärr. Vi kan inte lägga pengar på det här. Vi måste ge det till de gamla och de sjuka. De kommer först. När det är betalt så kan vi ägna oss åt andra grejer.
Hur ska man göra mer där, tycker du? Alltså Sveriges politiker, hur ska de agera mer?
Nej, men så här, man måste prata sanning. Man måste liksom kolla på forskning. Man måste kolla liksom så här. Det återigen. Det är inte politikerna, det är ju vi. Det är vi. Men Sverige har ju ett jävligt konstigt politiskt system. Om man säger så här, vi har folkvalda liksom, då, politiker. Så här. Men det är ju inte så. Vi har ett nominell demokrati. Det vill säga att partierna själv väljer sina då, representanter. Vi har ju personval, men det är liksom det är typ omöjligt att komma in va? Bara på personröster. Om du är i stora valgrupper som Stockholm och sånt. Va? Men om du tittar då, de som väljer, det är ju de politiska partierna. Det är 3% av Sveriges befolkning. Det vill säga, det är ju de som är aktiva inom den här liksom, statsapparaten. Det är politiker, det är tjänstemän och sånt. De är medlemmar i partiet och de utser de som styr. Va? Vilket gör att jag skulle säga att Sverige har... Alltså, vi har ganska mycket så här vänskapskorruption, det är ett litet land, man tycker ungefär samma saker i det politiska systemet, vilket blir djupt allvarligt för demokratin. Då. Och det är så här, men vi har inte, det är inte alls en så åsiktskorridor och sånt där. Ja, men så här, du vet, allt det där gynnar ju bara populistiska partier. Va?
Vad tycker du om Trump-biten nu då?
Jag tycker att den är jävligt läskig. Men jag tycker samtidigt så här, inte, alltså den politiska etablissemanget och sånt där också är så här, det är ju demokrati för fan. Det är ju samma sak med Sverigedemokraterna. Ja, när folk får rösta vad de vill, ja, då kanske de vill rösta på dem. Då. Det är ju bara ett misslyckande för liksom det politiska etablissemanget och hela västvärlden ser det här. Vi har idag framförallt mycket, mycket män som sitter runt om i förorter och har invandrarbakgrund och du har folk då, etniska människor från de här länderna som sitter ute på landsbygden och har inga jobb. Va? Och det kommer bli värre. Det är liksom, automatiseringen kommer liksom ta ännu mer jobb och så här. Och man har inte gjort debatten, man har ljugit för medborgarna och blåst blårök i deras ögon va? Och öron. För att de ska liksom tro saker och ting. Alltså vi har ju jättemycket utmaningar. Globaliseringen har varit fantastisk för världen. Men för oss i den industrialiserade världen har det kanske inte varit så bra. För vissa delar. För oss medelklass, bra. Livet är fantastiskt. Men vadå, om du sitter arbetslös någonstans ute på landet i Sverige. Du har två alternativ va? Eller du har egentligen ett alternativ. Du kan spela tv-spel och runka. That's it. Det är livet. Grattis.
Nej, är det mycket som händer där alltså? Det kommer vara mycket som händer i hela Sverige och som globaliseringen.
Hela världen ska jag säga.
Jag tycker väl lite grann med politikerna så tycker jag att det bekrävs någon tydlig ledare som också vågar sätta liksom stopp och inte bara ha det här svenska sinnet att man ska försöka hjälpa allt och alla hela tiden, för det visar sig uppenbarligen, det går inte, så gör man ingenting tillräckligt bra. Och där behövs det ju verkligen någon som...
Hur kunde vi gå från världens mest liberala flyktingpolitik till bara stänga gränsen? Det finns ju liksom ingen rationalitet i den. Det är bara yttersta formen av feghet. Va? Vad du nu än gör. Det blir så här, det väcker inte förtroende.
Du har sagt en grej också att man ska hålla sina 6 bollar i luften.
Ja.
Vad menas med det?
Nej, men jag försöker prata om att man måste lära sig att fokusera. Jag ser mitt liv som att alltså man tänker liksom inte meningar. Jag ska bli framgångsrik, jag ska bli boxningsmästare, jag ska liksom driva. Då man tänker bilder. Du vet, en dag kommer liksom, om du inte lär dig att prioritera i livet. Man säger till våra ungdomar, du kan bli allt. I helvete, du kan inte bli allt. Du kan bli kanske en sak, om du försöker jävligt hårt. Va? Men därför måste du lära dig att prioritera. För annars kommer du liksom stå där en dag och vara gammal och liksom bara kastat bort livet. Jag tittar på Netflix. Det är inget fel på det. Men jag har spelat mobilspel och tittat på Netflix. Och varit på Facebook. Så man måste lära sig att fokusera och tänka så här, vad är viktigt i mitt liv? Och jag skulle säga, där föreläser jag om, så det är en jättelång grej. Men jag skulle säga att livet innehåller 6 saker. Håller man de sakerna i luften? Jag visualiserar dem som 6 bollar. 1 är yrket. Vi tillbringar mer tid än någon annanstans på jobbet. Gör det fullt ut. 2, ekonomi. Bara människor som aldrig varit utan pengar någon gång säger att pengar liksom inte har någon värde. Om du har varit utan pengar vet du att det är det som betalar mat på bordet. 3, materiella saker. Viktigt, det är något som folk säger koketerar med, säger, det är en sak med det, eller hur, vad kostar bilen, platt även de är viktiga, men skillnaden på de 3 gummibollarna och de 3 kristallbollarna som jag ser här i jongleriet är att tappar man gummiboll, studsar, du kan skaffa ett nytt jobb, du kan köpa ett nytt hus, du kan skaffa nya pengar. Den första kristallbollen är dina nära relationer. Återigen, svenskan är världens mest, alltså vi bor själva, mest singelhushåll på jorden i Sverige. Vi var fjärde människa som dör på sjukhus dör själv. Så här, nära relationen är vi ganska dåliga på. Det är svårt att vara lycklig om man inte liksom har den grejen. 2, och kristallbollarna är kroppen. Kroppen är fordon man tar sig fram i livet. Funkar inte kroppen blir livet svårare. Trots det, och vi vet det, så är hälften av alla svenskar överviktiga. 14% lider av fetma. Vi är ett av världens mest stillasittande folk. Karolinska institutet hängde på svenska 1750 svenska pulsmätare. Det visar sig att bara 1% får upp pulsen mer än en halvtimme om dagen. Absolut är det bland allvarligast bland ungdomarna, du vet. Den generation som sitter idag, som växer upp idag, är den mest stillasittande generationen någonsin. Bara 1/3 av alla 4-åringar kommer upp i den rörelsenivå som WHO rekommenderar. Det kommer att få konsekvenser för deras liv. Och den sista kristallbollen är din själ, ditt innersta, din tänkande, dina känslor. Och där också så här i Sverige, vi gör ju noll för att liksom vårda den delen. Något som vi alltid har gjort. När Sverige blir kristnat så bygger vi alla de här små stenkyrkorna på 100 år. Det är mer sten per capita än den kinesiska muren. Det var superviktigt för oss. Så det, och det är viktigt, vi har tappat bort den bollen. Jag säger inte att folk ska gå i kyrka, folk blir alltid provocerade. Jag säger att du måste börja tänka på ditt innersta. Meditera. Alltså, kanske böja. Alltså något. Kontemplation, bön och meditation behövs.
Hur skulle du säga då att man blir framgångsrik i det man gör?
Ofta blir folk så här, de tror att alltid framgång handlar om pengar. Men jag vill liksom så här, ja, men det är inte det, alltså framgång är att leva det liv du vill, vad det nu är. Men alla sådana grejer kräver ansträngning, var än är. Det är ingen som bara vill ligga hemma på soffan och det kommer inte att peta navelludd, det kommer inte leda till något. Men allt kräver ansträngning, och då kräver att man fokuserar på det man vill. Och det är så här otroligt banal sak att säga, men det är det viktigaste. Folk är jävligt dåliga på att hålla sig liksom på vägen på sitt mål. Man faller alltid för kortsiktiga frestelser och missar konstant målet, va? Var det än är. Och så gör det fullt ut, gör det passionerat och framförallt vara stolt över det man gör. Alltså stolthet tror jag är en av de viktiga, man pratar för lite om det. Så här, när jag jobbar liksom min restaurang, jag vill liksom bara, titta vad jag har gjort. Titta. Det är jag som har lovat. Så vill jag. Och det, när man lägger passion och stolthet i saker så blir det liksom... En gång i tiden var ju folk superstolta. Titta på bilder på gamla liksom, skogshögar och rallar. Folk var ju superstolta. Idag frågar man så här, vad är du då? Ah, ekonom, du vet.
Precis. Säljare.
Ja, lägg passion. Men så här, vadå säljare? Säljare är världens coolaste jobb för fan. Det är ju tävligt, det är mätbart, det är tävligt, det är skitskönt. Va? Jag jobbar en del som säljare i mina företag. Det är ju kul att sälja prylar.
Du har ju fått jättemycket erfarenheter nu under alla de här åren. Om du skulle få ge ett råd till dig själv, så om vi börjar med 20-åring. Vad hade du gett liksom, för råd då? Vad skulle du ge till andra 20-åringar?
Livet är långt. Jag, om jag tittar på mitt liv nu. Så här, jag har byggt de här företagen på 13 år. Om jag blir 90 kan jag göra om resan 3 gånger till. Jag kan bygga vad jag vill. Så att, nöjd inte. Gör det du gör fullt ut. Även fast du inte lyckas, så kommer du lära dig något otroligt viktigt. Det är liksom passion, drivkraft, disciplin. Så håll inte på att göra så här med halvmestyr, utan disciplin, passion, allt det skapar din ungdom. Blir du en jävla loser och du liksom driver, jag ska resa och se världen och allt sånt där. Ja, visst, absolut. Det kanske du kan göra. Men i slutändan under de åren så kommer du fatta väldigt viktiga beslut i ditt liv. Din partner, ditt yrke, din karriär, din utbildning. Så här. Liksom dissa inte dem. De ser till att göra saker fullt ut.
Och hur ser framtiden ut för dig nu då?
Min exfru som hon är vd för, hon har förbjudit mig för att starta lite nya företag. Jag har ju naturligtvis planer på att göra det. Men jag ska väl utveckla mina koncept. Jag ska försöka hålla min balans, ha roligt i livet i det jag gör. Framtiden ska nog vara mer att sortera bort skit. Liksom. Det har jag blivit jävligt duktig på senare år. Så, alltså folk, alltså det är så här, det finns så mycket surdegar som man bara, så här, varför gör jag det för? Man har jävla kompisar som man liksom hängde med när man var yngre. Oj, fan, jag sviker. Så här, vad gör du i mitt liv? Jag hänger gärna ihop med polare. Jag har mycket polare som jag har kvar från. Min bästa kompis har fortfarande kvar från när jag var ung. Liksom, vi gick i skolan. Men så här, folk som inte ger mig något, så här, hej då. Fan, vi gick i samma klass. Vad fan spelar det för roll?
Kan inte du säga någonting som du blir riktigt jävla irriterad på som är? En sak som, om jag skulle ge själv, jag gjorde en liten lista förut. Men då var det bland annat några saker. Dels de som bara lägger upp barnbilder hela tiden. Och det är som omslagsbild och profilbild ofta själv. Och sen undrar man så här, sen bara flyter det. Så det är en grej som jag själv har kräkts på. Finns det några grejer i samhället som du känner så här, vad i helvete?
Men det finns ganska mycket saker i samhället som jag tycker är så här, men som är larviga. Alltså, du vet, så här, jag vet. Jag försöker jobba med de grejerna och inte gå in så mycket. Jag har ju varit jävligt så här, stridbar. Det har varit roligt. Så här, men någonstans, indianerna sa att, du vet, man får först vara krigare. Sen kan du bli hövding. Och sen kan du bli visman. Så det går inte att hoppa över krigan. Så jag har varit krigare ett tag nu, så nu ska jag försöka tagga ner mina taggar. Det är kul ibland att bråka. Men de som irriterar mig, de som jag retar upp mig på mest på nätet, det är ju alla de här, så här kostrådgivning och så här, du vet, som inte funkar. Det finns liksom ingen evidens för det där. Du vet, det är bullshit. Och så lägger de ut sina bilder på så här konstiga maträtter. Jag tycker att mycket av kommunikationen, även i media, kan bli förbannad på Aftonbladet, Expressen. Alltså att man vet att sån här, att de får klickar på så här blir det smal på sex. De vet ju att det inte funkar. Det finns ingen forskning, finns ingen evidens, men ändå så är det nya trender som skapas. Och de där skapar, de förstör folks liv. Då. För det viktiga är faktiskt inte hur du ser ut. Det viktiga är hur du mår. Så kasta inte bort ditt liv. Bygg positiva spiraler i ditt liv. Alltså,
men så du inte för de här bantningsgrejerna som kommer och allt det där, eller?
Jo, men, ja, men det är min största irritation. Så, och det är att folk, det hittar på liksom, detox och så. Det finns liksom ingen forskning.
Det där tycker jag också var intressant när du pratade om förut, som jag hörde att du snackade om det här med föräldrar som visar upp sina barn och sen har de någon så här salladsblad och någon liten så här.
Jo, men det, jag tycker att det är det mest allvarliga. När du som mamma eller pappa sitter framför dina barn, håller på med någon jävla 5-2 med dieten och skit. Va? Jag menar, på de här fasta dagarna 5-2 dieten får man äta 600 kalorier, kvinna 500. Det är 5 ägg. Vad gör du där när du sitter framför dina ungar med ett salladsblad och två salladsblad och ett ägg? Jo, du berättar, för barn gör inte som du säger, barn gör som du gör. Och vad säger du genom ditt jävla agerande? Jo, du säger att mat är farligt, mat är något som måste begränsas. Du säger faktiskt att det är viktigare att vara smal än att vara lycklig. För du är inte lycklig på 500 kalorier, du har inte energi till det. Det har resulterat att var femte tjej någon gång inte har gått i skolan för att de känner sig fula. Skäms, jävla bantnings... människor.
Ja. Må de brinna i helvetet.
Ja, visst. De har förstört folks liv. Va? På riktigt. Och det är för fan... Vi har ju de här jävla bantningsboksförfattarna. Ja, men de skriver ena året så är det LCHF. Nästa år kommer 5-2. Sen kommer raw food. Sen kommer detox. Vad funkar inte LCHF från början? De kommer varje år. Kommer de, du vet, och jag säger, de som går och köper de här böckerna, det är lite skatt på dumhet. Ja, om du köpte den första boken, varför funkar inte den?
Now it's time for Tre Sister Fragor
Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Ja. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
Gör det fullt ut. Det är liksom det. Gör det fullt ut med passion, var stolt. Det allt handlar om hårt arbete. Om du inte är beredd och du vet, svettas för det, det kommer aldrig hända.
Ett tips för att bli en bra entreprenör då?
Våga. Alltså, så här, det är svårt att vara bäst. Det är lättare att vara annorlunda. Om alla går till höger, går till vänster.
Och om man skulle komma i fight då och inte kan slåss, vilket slag hade du rekommenderat?
Vet du vad? Nummer ett, självförsvar börjar redan innan slagsmålet är klart. Eller börjar. Man ser till att inte hamna i den situationen. Nummer ett är att hålla sig nykter. Hyfsat nykter. Nummer två är om man ser bråka i gänget. Det är att liksom inte fly. Inte gå mot dem. Men bara titta på dem och säga så här: jag vet att ni är där, men jag är inte rädd. Och så tar ni bort bricken och så går man. Nummer två är så här, om det väl blir slagsmål så här. Grejen är så här, du kommer förlora om de kan slåss. Så är det, om de är flera. Men är de fega, så där, slå hårt, slå först. När du väl har brutit näsan på någon jävel, det är enklare än vad man tror. Så folk, även de här tuffa killarna, de har inte riktigt upplevt smärta på det sättet. Men det är inget jag rekommenderar. Jag rekommenderar att man springer inte heller bra. För att då blir man byte. Ta titta på dem. Så jag vet vad ni är. Jag är inte rädd. Och så går man.
Det här är en bra tips. Och om du hade legat på din dödsbädd då, när du är 494 år gammal. Mm. Och du hade ett vitt papper framför dig med en penna. Och det här du skriver, det hade kommuniceras runt över hela vår kära värld. Vad hade du då skrivit på det här pappret?
Livet blir inte som du säger att det blir. Livet blir som du gör. Så se till att göra saker.
Mm. Livet blir inte som du säger att det blir. Livet blir som du gör. Så se till att göra saker. Ja, bra. Och till den absolut sista frågan då. Om du skulle få välja att lyssna på en gäst i Framgångspodden. Nu har ju varit ett gäng polare till dig här. Massor olika gamla, som Quincy till Ola Alvarsson till lite allt möjligt. Sen har vi väl träffat de flesta lite ytligt, kan jag tänka mig, de flesta av gästerna. Men om du skulle få välja en gäst att lyssna på i Framgångspodden, har du någon inspirerande som du tycker är värd att bjuda upp, som inte svarar efter 1,5 år på mejlen?
Det har inte jag med min exfru.
Det var därför hon blev exfru också.
Ja, visst, jag skilde med henne. Jag fick reda på att hon tackat nej till Framgångspodden. Bara, där, this is it.
Det var fan. Det är ju den jag vill vara med mest av allt.
It's over. Oj. Har du haft honom, Alexander Bard? Du har haft.
Ja, det har
jag. Jo, men det har jag hört. Den var ju skitbra.
Ja, han är
grym. Jag gillar honom.
Han är grym.
Ja. Sen är han helt... Han och jag brukar prata om att vi ska bilda en stam. Jag är krigaren, han är poeten. Den som sjunger. Han säger matriarken, poeten och krigaren. Det var de som ledde stammarna. Usch, vilken läskig stam. Jag som krigare, Alexander Bard som poet.
Nu hade nog varit en ganska framgångsrik stam i slutändan.
Ja, absolut. Oj. Ja, vem vill jag höra på nu? Jag föreläser en del och jag har föreläst med några gånger med Manuel Knight. Han är grym. Han är gammal Marine Corps. Han bor i Sverige. Han är fruktansvärt rolig. Pratar lite om gruppdynamik och sånt där. Superrolig liksom. Och väldigt, väldigt vass.
Häftigt. Jag skulle vilja ha någon med riktigt så här, nej, men tuff militärbakgrund också.
Ja, han har varit med i Operation Desert Storm och sånt där. Han pratar väldigt mycket om det där och lär sig ta order och inte ifrågasätta, men han är så ifrågasatt och sånt.
Nej, det är ett jättebra tips. Men du, jag får tacka dig så hemskt mycket, Paolo Roberto, att du kom hit efter min första hint för 1,5 år sedan. Superroligt att ha det här, sett fram emot det, ligga sömnlös många nätter. Nej, men superroligt, du har en unik bakgrund, lyckats med sjukt mycket saker i helt, helt olika områden. Inte bara med en grej. Så att det här har varit ett jättespännande avsnitt. Jag har absolut lärt mig flera saker, bara att göra research på och lyssna på det här. Så att övertygad om att lyssnarna tycker det var helt fantastiskt. Så stort, stort tack att du tog dig tid att komma hit.
Det är klart att det var fantastiskt, jag var med.
Givetvis.
Givetvis. Vore jag ödmjuk så vore jag perfekt.
Framgångspodden with Alexander Perleros.